Idag ska jag läsa många bibelord. Jag tycker det är bra att låta ordet tala. Jag älskar det själv, jag tycker. Och något som är så fantastiskt när man börjar läsa den här reformationsbibeln, så är det som att allting blir nytt. Det är ju på något sätt så ser man det från ett annat perspektiv. Och det är ibland mycket tydligare i ordet vem Jesus är. Och ja, på något sätt så får man aha-upplevelser hela tiden när man läser reformationsbibeln. Eller är det bara jag som tycker det? Tycker ni det också? Vad bra. Så det inte är något tokigt med mig. Ja. Jo, men jag vill gärna läsa ordet idag rätt mycket. Och låta ordet tala, för att ordet talar mycket bättre än vad jag kan göra. Det är ju Guds levande ord. Och jag kommer att pendla lite då mellan folkbibeln, tror jag, och reformationsbibeln. Och jag var ju inne på för ett par veckor sedan att det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och jag fortsätter lite på det då. Och det blir ju en hel del ordet då, bland annat Hebreerbrevet. Men vi börjar inte där, utan vi ska börja Galaterbrevet. Och jag vill också säga att det Colin talade över förra gången också var väldigt starkt. Att löfteslandet är Jesus. Och ju mer man läser om det här nu då, så är det ju sant. Det är ju Jesus och inget annat. Det är ju det. Och Thomas, han var inne på en stad här som han hade sett i en syn där på morgontimmarna. Och jag tänkte på också den här staden. Det står ju faktiskt att här har vi ingen stad som består. Det ska inte finnas någon stad som består här. Utan det vi väntar på, det vi längtar efter, det är den ifrån himmelen. Det är den staden som Guds folk ska vänta på. Det finns ju det här, jag tror många gånger, ska vi gå in på ordet då. Och jag ber att Herren ska leda mig nu vad jag säger, och att det får liksom bli ett sammanhang för dig, och att du ska kunna se också lite av det jag har sett. Och låta ordet tala, och att Herren ska levandegöra ordet. Och det är väldigt lätt att man fastnar på vägen. Har ni märkt det? Man började bra, man kom iväg bra. Men sen händer det saker som gör att man liksom fastnar, och man går inte framåt, känns det som. Det känns nästan ibland som att man går lite bakåt i tron och i det kristna livet. Vi är ju kallade att gå framåt. Men om vi börjar nu och läsa lite i Galaterbrevet då. Ska vi se här. Vi hittar det. I Galaterbrevet, det andra kapitlet. Och vi börjar där, och Guds ord får tala i Galaterbrevet 2 och vers 11. Vi var ju inne på detta, vem Jesus är i Hebreerbrevet, och kommer att fortsätta lite på det. Att han är vår överste präst. Och till och med apostlarna, som vi upplevde så mycket med Herren, det blev ju lite trassel där ibland, till och med mellan dem. Och då står det i Galaterbrevet 2 och 11. Men då Petrus kom till Antiochia, säger Paulus, gick jag öppet emot honom, eftersom det fanns anledning till att klandra honom. Kefas Petrus. Innan det hade kommit några från Jakob hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna. Men när de kom drog han sig undan och höll sig borta av fruktan för de omskurna. Och de andra judarna tog också del i samma hyckleri med honom. Så att till och med Barnabas blev indragen i deras hyckleri. Vad lätt det är att det blir så. Men när jag såg att de inte vandrade rätt enligt evangeliets sanning, sa jag till Petrus inför alla: om du som är en jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva på judiskt vis? Vi som är judar av naturen och inte hedniska syndare, vi vet, och det här är viktigt, vi vet att en människa inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom Jesu Kristi tro. Så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska bli rättfärdiggjorda genom Kristi tro och inte av laggärningar. För av laggärningar blir inget kött rättfärdigt, säger Paulus här. Vi är rättfärdiggjorda genom Kristi tro. Vi som är judar av naturen, säger han, vi blir rättfärdiggjorda genom Kristi tro. Och så kan vi läsa lite från vers 18 och några verser framåt. Men om jag på nytt bygger upp det som jag har rivit ner, då gör jag mig själv till en överträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och jag lever, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tro på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Hör nu vad han säger: jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kommer genom lagen, så har Kristus dött förgäves. Det här är ju jätteallvarligt. Det är ju det, va? Och Petrus, han var kallad till judarna. Han var ju judarnas apostel. Och Paulus var kallad till hedningarna, om man säger så. Han var hedningarnas apostel. Om vi nu går till Galaterbrevet 3. Så jag, nu läser, fortsätter vi att läsa där från första versen. Det var ju inte bara Paulus som gick faktiskt till hedningarna, för Jesus gjorde det. Fast han var kallad till det judiska folket, till Israel, så gick han ju ändå. När hedningarna kom till honom så botade han dem, står det. Galaterbrevet 3:1. Ni oförståndiga galater, vem har förhäxat er så att ni inte skulle lyda sanningen? Ni som bland er har fått Jesus Kristus målad inför ögonen såsom korsfäst. Endast detta vill jag veta av er: har ni fått anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så oförståndiga? Ni har börjat i anden. Vill ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket till ingen nytta, om det nu verkligen har varit till ingen nytta? Han som nu ger er anden och gör sådana underverk bland er, gör han det genom laggärningar eller för att ni lyssnar i tro? Så var det med Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som är av tro, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Så blir då det som är av tron välsignade tillsammans med den troende Abraham. Alltså skriften, gamla förbundet, förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga av tro. Det är jätteviktigt att veta det. Och så läser vi ett par verser till därifrån tredje kapitlet. Från 23 till 29. Men innan tron kom var vi hållna i förvar under lagen, instängda tills tron skulle komma att uppenbaras. Därför har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi ska bli rättfärdiggjorda av tro. Men sedan tron har kommit är vi inte längre under uppfostrare. För ni är alla Guds barn genom tron på Kristus Jesus. För så många av er som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek. Här är inte slav eller fri. Här är inte man och kvinna. För alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus, då är ni Abrahams säd och arvingar enligt löftet. Det är så viktigt att vi ser det här. Och vi talar mycket om att Israel har en särskild plats i ordet. Och det har de, men ibland blir det lite väl snedvridet det hela. Det blir gärna lite fel det där. För vad har vi nyss läst? Att genom tron är vi rättfärdiggjorda. Hedningarna också. Vi är också inympade i det där trädet. Vi tillhör också förbundet. Jag tycker det är jätteviktigt alltså att man ser detta. Augustinus brukar inte jag citera, men idag gör jag det. När han talar om att i det gamla testamentet eller i det gamla förbundet ligger det nya förvarat. I det nya förbundet, testamentet, blir det gamla uppenbarat. Alltså i det gamla ligger det nya förvarat. Det finns redan där. Varför gör det det? Jo, därför att hela boken, Guds ord, det är ju Guds frälsningsplan för människan, för hela jorden, för skapelsen. Så det gamla, det nya, det hänger ihop. Så det gamla, det blir uppenbarat. Alltså man måste veta detta. Därför att allting i boken, i Bibeln, från begynnelsen, pekar på Jesus. Och det är många som säger att de orkar inte läsa gamla testamentet, för det är alldeles för jobbigt och man begriper ingenting och man förstår ingenting. Och då är det synd, tycker jag. Och då får man be att Gud uppenbarar att hela gamla testamentet pekar ju framåt på frälsningsplanen, på Guds hela plan. Alltså det är ju en bild av det verkligheten som ska komma sen. Och det är en bild alltihop på Jesus. Han sa ju det när han lade ut texterna då, Jesus, att det är om mig profeterna talar. Det är om mig de visar på. Så allt pekar framåt på Jesus. Och Jesus, han har gjort de två till ett när han rev ner skiljemuren, står det på ett ställe. Vi kan gå till andra Korinterbrevet. Andra Korinterbrevet. Det tredje kapitlet. Vi ser om vi kommer rätt. På tal om Israel och judarna. Jag nämnde ju det förut och då måste vi läsa något vad det står om det också. så att inte jag har hittat på det. Andra Korinthierbrevet 3 och 14 och framåt. Då står det ju om Israels barn där. Men deras sinnen blev förhärdade. För ända till denna dag hänger samma täckelse kvar när de läser från Gamla testamentet. Först i Kristus försvinner det. Du får säga vad du vill, men det står så. Först i Kristus försvinner täckelset. Ja, än idag ligger ett täckelse över deras hjärtan när Mose blir läst. Men när de omvänder sig till Herren tas täckelset bort. Det är först då som det sker. I Kristus är vi alla ett. Där är vi inte jude eller grek, jude eller hedning. I Kristus, alltså allting handlar om Jesus. I Kristus är vi arvingar enligt löftet. I honom. Jesus är Abrahams säd och arvtagaren. I Kristus är vi inympade i det sanna vinträdet. Det som Colin sa, löfteslandet är Jesus. Alltså allting är i Jesus. Precis allting. Allting. Och då läser vi det här ordet som jag har citerat lite från i andra Korinthierbrevet 5 och 17. Men vi kan läsa lite till där förresten. Vi läser från vers 14, andra Korinthierbrevet 5. Och så börjar vi på vers 14. För Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi är övertygade om att om en har dött för alla, så har alla dött. Och har han dött för alla, för att det som lever inte mer ska leva för sig själva, utan för honom som har dött för dem och uppstått. Därför känner vi nu inte längre någon efter köttet. Och om vi har känt Kristus efter köttet, så känner vi honom inte längre så. Därför, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, allt har blivit nytt. Det gamla är förbi. Om du är i Kristus, då är du en ny skapelse. Och det gamla är förbi. Jag har skrivit Romarbrevet här på min lapp här. Romarbrevet 8. Ska vi se vad det står där. I vers 10, Romarbrevet 8, 10. Och är bra många verser fram där. Men om Kristus är i er, så är kroppen död på grund av synden. Men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om hans ande som reste upp Jesus från de döda bor i er, så ska han som reste upp Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Därför, bröder, står vi inte i skuld till köttet, så att vi ska leva efter köttet. För om vi lever efter köttet ska ni dö. Men om ni dödar kroppens gärningar genom anden, så ska ni leva. För alla de som leds av Guds ande är Guds söner. För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn, så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, så ska vi också bli förhärligade med honom. Och hör nu vad han säger här, Paulus, broder Paulus. För jag menar att denna tidens lidande inte är värda att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras i oss. Han säger det på, det här är, alltså reformationsbibeln säger det på ett helt annat sätt. Denna tidens lidande, det är inte ens värda att bara jämföra eller bara tänka på. Med den härlighet som ska uppenbaras i oss. Visst är det uppmuntrande? För med brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan på grund av honom som lade den där under. Med en förhoppning att också skapelsen en gång ska bli befriad från förgängelsens slaveri. Till Guds barns härliga frihet. För vi vet att hela skapelsen tillsammans suckar och våndas ända till nu. Och inte bara den utan också vi själva som har andens förstlingsfrukt. Suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kroppsförlossning. Det är det vi ska vänta på. För i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man kan se är inte något hopp. För hur kan man hoppas på det som man redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi på det med uthållighet. Och på samma sätt hjälper också anden oss i våra svagheter. För vi vet inte vad vi ska be om. Så som vi borde. Men anden själv, hör här nu, går i förbön för oss. Med suckar som inte kan uttryckas i ord. Och han som granskar hjärtan vet vad anden menar, alltså Gud. Eftersom han går i förbön för det heliga efter Guds vilja. Här står vi att både anden och Jesus går i förbön för oss. Ja, men det är väl uppmuntrande att läsa sånt här. När jag satt och läste tänkte jag att Gud egentligen vill läsa alltihop. Men det kan man ju inte för det blir för mycket. Ja, nej, men jag blev så försignad när jag läste detta. Verkligen. Allt i Kristus. Märker ni det? Allt är i Kristus. Och så går vi lite till Kolosserbrevet också. Nu måste jag dricka lite vatten. Kolosserbrevet, det första kapitlet. Det är också så underbart att läsa om Jesus. Kolosserbrevet 1:13. Han som har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom har vi förlossningen genom hans blod. Syndernas förlåtelse. Han är den osynlige Gudens avbild. Först född framför allt skapat. För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden. Det synliga och det osynliga. Vare sig det är troner eller herradömen eller förstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är för allting. Och allt består genom honom. Nu kommer vi till församlingen då. Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Han skulle i allt vara den främste. Det finns inget vi kan jämföra med honom. Ty det har behagat fadern att låta, vadå? Hela fullheten bo i honom. Nu är det därför vi kan säga att allt är i Kristus. Hela fullheten bor i Jesus. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors. Genom honom vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna. Också ni som tidigare var främmande och ert sinnelag fiender. Står det genom onda gärningar. Har han nu försonat i hans jordiska kropp genom döden. För att han skulle ställa fram er inför sig heliga, fläckfria och fria från anklagelser. Om ni förblir i tron, grundade och fasta och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som blivit predikat för allt skapat under himlen, och vars tjänare jag, Paulus, har blivit, säger Paulus. Och så läser vi några verser till där i andra kapitlet och vers 8. Och nu varnar Paulus, jag kommer fram till det jag ska säga sen här, vi läser här. Vers 8, Kolosserbrevet 2 och 8. Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus. För i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen, och i honom är ni fullkomliga. I honom som är huvudet över alla första och väldigheter. I honom har ni också blivit omskurna med en omskärelse som inte sker med händer, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes köttets syndakropp, när ni blev begravda med honom i dopet, i vilket ni också med honom är uppståndna genom den tro som Gud verkar, som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda i era synder och i ert oomskurna kött har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss. Och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat förstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom. Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. Amen. Visst står det underbart. Det är ju underbart. Det är ju fantastiskt detta alltså. Ja, men det är ju så sant, va? Alltså, och vi tappar ju detta. Kan det bli tydligare än så här? Att allt har vi fått i Kristus. Och vi är ju i honom. Ja, men då ingen kan komma och anklaga oss. Och ingen kan säga något. Därför att vi är i honom, han som är arvtagaren. Och då är vi medarvtagare. Det är inte i oss själva. Det allt vi gör, allt vi lever, allt vi är i Jesus. Jag tror vi måste börja påminna varandra om detta, så att vi inte går under. För det är så lätt att gå tillbaka från begynnelsen, när man blev härligt frälst och mötte Jesus. Och man fick tro och allt var fantastiskt. Man gick med Gud. Så går det ett tag. Så börjar vi. Och komma in under en massa saker. Vi kommer in under lagiskhet. Om jag inte gör det och det och det. Ja, då är jag inte frälst och så vidare. Och så kommer vi in. Vi tappar tron på det Gud vill göra. Det är så lätt att man kommer bort ifrån det. Och det är så med. Vi ska läsa ifrån Hebreerbrevet också. Så vi ska gå till Hebreerbrevet. Går jag över till folkbibeln lite här. Hebreerbrevet är skrivet till de judekristna, bland annat då. Det var de som hade kommit till tro under evangeliets första tid. De hade fått det här evangeliet bekräftat av de som hade lyssnat själva och hört Jesus förkunna frälsningen. De hade fått en stadig grund för sitt andliga liv, i undervisning, i ordet. De hade hållit ut i lidanden, förföljelser. De hade hånat dem. Otroende människor hade föraktat dem. De hade gått igenom oerhörda prövningar, de här första kristna. Det har vi ju läst om. Men så när författaren då till Hebreerbrevet skriver detta, så är det så här att mitt i allt detta, de här nu som hade gått igenom sådana svårigheter, så höll de på att tröttna. De började bli otåliga. modlösa. Det smög sig in ibland om detta liksom. Storheten i frälsningen hade fördunklats. Och de höll på att riva bort från allt det som de sett och upplevt. De höll på att glida in i otro och började förhärda sina hjärtan. Och de stod i direkt fara för att avfalla från den levande guden. För att de började överge den rätta bekännelsen. Och de började överge den kristna församlingen. Och här verkar det som i Hebreerbrevet som att de var på väg att gå tillbaka från kristendomen till judendomen. Från Kristus till Mose, från evangelium till lag, från det nya förbundet till det gamla. Och i detta, hur de upplevde det då, så kom de in i en modlöshet och en andlig slöhet. Och de liksom började se det de hade haft förut och började gå tillbaka till det. Om de kunde göra det, som hade upplevt så mycket de första kristna, hur lätt är det inte för oss? Och är det inte det församlingen har gjort idag? Har vi inte blivit lite otåliga och tappat tron och lite så här? Det sker ju ingenting, vi ser ju ingenting, det händer ingenting och så vidare. Man tappar av mer och mer, va, i tro och tillit och förtröstan på Gud, va? Och det här är jättefarligt att göra det. Och det som egentligen Hebreerbrevet talar om, liksom vad Jesus gjorde här, men framförallt vem han är där för oss, vad han har gjort. Hebreerbrevet talar om att vi lever i uppfyllelsens tid i Jesus. Den slutliga uppenbarelsen i sonen, var allt detta pekar ju framåt detta. Alltså den sista tiden. Det står i Hebreerbrevet 1 och vers 1. Sedan Gud i forna tider många gånger på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Hela den här, står det här i förklaringen här i texten. Hela Guds föregående frälsningsgärning med Israels folk har tjänat den slutliga uppenbarelsen i sonen. Uppfyllelsens tid är inne som profeterna hade sagt när Jesus hade kommit. Allt det som det pekade fram emot med Israels folk, det var nu uppfyllt. Det gamla förbundets prästtjänst, tempeltjänsten, offren är avlösta av Kristi offer en gång för alla. Och ändå är kristenheten på väg tillbaka in i någon slags konstig lagiskhet. När det står så tydligt om detta, det kan inte bli tydligare. De hade kommit bra iväg, men här fanns en fara. Det är det Hebreerbrevet handlar om. Att i sin tro på Jesus, att de vände tillbaka till laggärningar. Och ändå var lagen en skugga av det som skulle komma. Det fullkomliga. Uppfyllelsen kom i Kristus Jesus, verkligheten. Uppfyllelsen kom. Och det står i kapitel 2. Där säger författaren här. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom, står det. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar. Och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja. Och så står det att det inte är änglar. Han har lagt den kommande världen under, som vi talar om. Nej, det är inte änglar. Och det här är så viktigt att se. Det finns så mycket idag som leder oss bort ifrån ordet, ifrån Jesus. Mer än någonsin. Tillbaka in i någon slags lagiskhet. Jesus, bara Jesus är medlaren mellan Gud och människan. Och Jesus är större än allt. Och är man i Jesus, om man inser just det som vi har läst, alla de här bibelställena, då behöver man inte längre några yttre ting. Det är borta. Allt är borttaget. För verkligheten finns i Jesus. Behöver inga hjälpmedel. Behöver inte Maria, gudsmodern, att be till. Behöver inte sakramenten. Du behöver inga ljusbärare, du behöver inga radband, du behöver inte offer, du behöver ingen mässa. Du behöver inga tempel, du egentligen behöver inte kyrkobyggnader heller. Eller hur? Om vi är i Jesus, då har vi allt. Det är han det handlar om. Det handlar inte om oss, inte ett dugg. Det handlar bara om Jesus. Vi får vara noga med att vi inte tappar bort sanningen i den här underbara uppenbarelsen om Jesus som vi har i ordet. Det spelar ingen roll vem man är. Om du är jude eller grek. Hör nu vad jag säger. Utan Jesus har vi inget. Kan vi säga att vi behöver inte Jesus? Nej. Ingen människa kan göra det. Ingen. Alla måste gå genom Guds enfödde son. Sonen är det som uppbär allting. Sonen som fullbordar allting. Sonen som har gett oss allt. Utan Jesus har vi inget. Och ännu mer, utanför honom finns inga löften i ordet. För vad står det? Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen genom Jesus Kristus. Vi har inte ett löfte utanför Jesus. Vi kan aldrig räkna bort Jesus i någonting i våra liv. Aldrig. I församlingar. Det går inte. Därför att Jesus själv är uppfyllelsen av löftena. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i honom. Det är ju så. Jag har svårt för att tro på det att en gång att Israel ska bli frälst. Hela Israel ska bli frälst utan Jesus. Hur skulle det gå till? När hela Bibeln talar om att det är i Kristus. Och att han har rivit ner skiljelinjen. Nu är de två ett. Alltså, jag förstår inte hur man tänker där. Men det är jag. Jag säger det. Jag förstår inte det. Hebreerbrevet, det 10:e kapitlet. Och från vers 7. Då säger, alltså när Jesus träder in i världen, står det i vers 5. Säger han därför, offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag, se, jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte. Och gladde dig inte, fast de bärs fram enligt lagen. Sedan säger han, se jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. En gång för alla. Om du tjänar i katolska kyrkan eller du är präst där. ja, men då måste du ständigt, katolska kyrkan, du måste ständigt, det är nummer ett, gå till eukaristin. Har du synd i ditt liv och du inte har kommit dit, då går det illa för dig. Du måste ständigt bli renad i mässan genom eukaristin varje vecka, annars bär man på synd. Och det är ett offer där Kristus offras varje gång. Men det står ju inte så. Han offrades en gång för alla. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Amen. Otroligt. Ja, men det är ju sant. Det är ju det. Det är vers 11 det där, ja, just det. Men det går ju inte. Jesus har gjort det en gång för alla. Och när vi kommer till Jesus, då är han vår överste präst för alltid. Han är ju det. Det är ju det Hebreerbrevet handlar om. Vad han gjorde här, men vem han är där. Han är ju vår förebedjare, har vi läst. Han är vår överste präst för evigt, står det. I ett evigt förbund. Ett nytt förbund som ingen kan ändra på. Inte ens katolska kyrkan. Vi läser lite på, bara för att bekräfta, från Hebreerbrevet 9 också, det nionde kapitlet. Jag tycker det är så bra med ordet. Där står det om Kristus som överste präst. Hebreerbrevet 9 och 13. Nu ska vi se vad jag har skrivit här nu då. 12. Nej, vi läser från vers 11. 9 och 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Hör du han säger? För det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Va? Ja, det går ju inte att göra mer än så. Vi kan ju inte lägga något till. Och vi kan inte dra ifrån heller. För det är redan gjort. Och så läser vi ett par verser där från vers 25 också. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger. Så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste. Med blod som inte är hans eget. I så fall har han varit tvungen att lida många gånger. Allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut. För att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom, står det. Amen. En gång för alla, bära allas synder. Ja. Vi läser lite till, orkar ni det eller? Hebreerbrevet 10 och så läser vi från 12 då. Vi läste ju 11 förut. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Det är där han är nu. Och väntar på att hans fiende ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Vem, vadå? Ja, men vi har ju fått sanningens ande. Det var ju det sista Jesus sa till lärjungarna. Att när han går så ska han sända hjälparen, den helige ande. Sanningens ande. Och här säger den helige ande. Detta är det förbund som jag ska sluta med dem. Efter denna tid, säger Herren. Efter denna tid, då. Och sedan, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer, står det. Åh, vi läser lite till. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Där har vi det igen. I Jesus Kristus går vi. Vi går in i det allra heligaste nu. I Jesus Kristus. Vi har en stor präst över Guds hus. En levande väg. En ny och levande väg. Va? Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast. Och så säger han här nu, författaren, om det är hon eller han. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del av för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och det är ju för att vi ska kunna uppmuntra varandra. Att vi kan gå in genom en ny och en levande väg. Den är inte död. Det är en levande väg genom Jesu blod och kropp. Det nya förbundet. Ett offer. Det krävdes ett blodsoffer. Och det skulle vara felfritt. Och det hörde till en offermåltid också. Precis det Jesus gjorde innan han lämnade. Jesus var Guds offerlam. Felfri. Ren. Oskyldig. Utan synd. Fanns ingen annan att välja. Det fanns bara en, och det var Jesus. Och det bärs fram i himlen. Och det består av Kristi eget blod. En gång för alla. Visst är det underbart? Och samtidigt så säger nu författaren till Hebreerbrevet här. Varnar för avfall. Så allvarligt är det. Vänd inte tillbaka till fångenskapen. Gå inte tillbaka till Egypten. Tappa inte tron. Gå inte ut i köttet när du har börjat i anden. Fortsätt i anden. Han varnar för avfall från vers 26. Där vi behöver inte läsa det. Men det står faktiskt att vi inte ska trampa Guds son under fötterna. Men vad menas med det då? Och håller förbundets blod för orent. Det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Ja, alltså falla kan vi ju alla göra och göra misstag. Det är inte det handlar om. Men det handlar om att det går så långt som man förhärdar sitt hjärta. Och man inte längre ser detta som viktigt. Med förbundets blod. Vad Jesus har gjort. Och då smädar man nådens ande. För det är ju av nåd alltsammans här. Vi får inte trampa Guds son under fötterna. Därför att blodet är heligt. Och så står det i vers 35 i det 10:e kapitlet. Vi läser till sist där. Kasta därför inte bort er frimodighet. Som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Amen. Alltså, när vi har en sådan överste präst. Vi äger allt i Kristus. Allt med honom. Vi äger allt. Och det finns inget liv utanför Jesus. Det finns ingenting utanför honom som ger liv. Därför att han är livet. Han är vägen och han är sanningen. Det finns ingen annan sanning utanför Jesus. Hela den här boken är Jesus. Hela Guds ord handlar om Jesus. Det är Guds fullkomliga frälsningsplan. Och det är mycket som har gått i fullbordan av profetorden. Och Jesus kom ju inte för att ta bort, utan han kom för att fullborda det. Han är ju uppfyllelsen själv, Jesus. Vi kan aldrig byta bort honom mot något annat. Och det värsta är, vi behöver ju inget annat. Alltså, och så mycket som man sysslar med idag, att byta bort Jesus och Guds ande. Alltså, vi skulle ju kunna vara här flera dygn i sträck och bara läsa sådana här bibelställen om vad Jesus har gjort och vem han är och vad det betyder för oss och vilka vi är i Kristus. Och han i oss. Alltså, om vi kunde fatta detta, då kunde vi släppa missmodet och fruktan. Och så kunde vi fatta tag återigen i tron och gå fram trosvisst till honom som har skänkt oss allt genom livet, sin död på korset och uppståndelsen. Där har vi ju allt. Och inte nog med det, sen gick han före oss för att bereda vägen in i det allra heligaste, fram till tronen. Får vi gå, för vi får följa honom. Vi går inte i oss själva, utan vi får gå i Kristus. Alltså, ja, men du får ta vad du vill, men han är allt. Han är allt. Så varför ska vi bekymra oss så mycket? Och om vi dessutom kunde se, som det var Paulus som beskrev det där, att vi ska bli iklädda. Vi får en ny kropp. Att vi ska längta, hela skapelsen längtar, väntar efter att få ikläda sig verkligheten. Detta livet på jorden är så kort. Och hela skapelsen väntar. Det finns ett nytt tält, en ny boning i beredskap åt oss. Som är mycket, mycket bättre än denna. Om vi kunde börja se det så positivt istället. Och inte hänga fast så mycket vid det gamla, det som är förgängligt. Och se på det oförgängliga. Det livet, en hel evighet tillsammans med Jesus. Fullkomligheten själv. Det finns ingen brist. Det finns ingenting som är fel där hemma hos Herren. Allt är fullkomligt. Om vi kunde fatta detta. Och se vilken överste präst vi har. Han manar alltid gott för oss. Han ber, han har förbön för oss. Just nu. Ja. Det är underbart. Livet i Jesus är så mycket mer. Det är så mycket mer. Det är så mycket mer. Och det, den där staden. Thomas. Den staden ska vi inte söka här. Det finns ingen sån stad här. Och vet du, det finns inget sånt rike heller. Det är en del som försöker bygga Guds rike nu för att Jesus ska komma. Det är ju fåfängt. Inte kan vi ofullkomliga bygga Guds rike. Hur ska vi kunna göra det? Jesus sa ju, Guds rike är inom er, sa han. Det är på insidan. Guds rike är ett annat rike. Och det är vi bärare av. Vi lever ju redan med honom. insatta i det himmelska på ett andligt plan. Alltså, det är vi ju redan. Jag har skrivit uppenbarelseboken här för att se vad det kan stå där då. Uppenbarelseboken. Det måste jag ha läst i reformationsbibeln. Jag kände inte igen mig. Uppenbarelseboken 10 har jag skrivit. Nu ska vi se vad det står där då. Ja, det är 10:5. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin hand upp mot himlen. Och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter. Han som har skapat himlen och det som finns i den. Och jorden och det som finns på den. Och havet och det som finns i det. Att ingen tid ska vara mer. Då är det fullkomliga nåt. Då är vi framme vid ändens ände. Fast vi lever i ändens tid. Utan i de dagar då den sjunde ängens röst hörs. När han ska blåsa i basunen. Då ska Guds hemlighet vara fullbordad. Som han har förkunnat för sina tjänare, profeterna. Då är målet nått. Då sker det. Och så ska det komma en underbar tid efter detta. Då nya himlar och en ny jord ska komma. Och den nya Jerusalem ska komma ner ifrån himmelen. Det är det vi ska vänta på. Det är ingen saga. Det är ingen saga, utan det kommer. Och anden och bruden säger amen. Kom Herre Jesus. Amen. Han är uppfyllelsen av löftena. Ingen frälsning utan Jesus. Ingen har rätt att komma till Fadern. Bara genom Jesus. Finns inget utanför honom. Ingenting. Och Guds ord, hela ordet är sanningen. Detta är den verkliga sanningen, Guds ord. Det är sanningen. Amen. Ja, nu har vi läst mycket Guds ord och klockan har gått. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt